Du lyssnar på en undervisning från Tornet. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och vara till vägledning i ditt liv. För mer information, gå in på tornet.be.
Tack Jesus att det handlar om dig. Tack Jesus att det handlar om ytterst sett dig. Du som är ordet som blev kött för vår skull. Tack Jesus att du är vår frälsare, du är vår Herre. Du är den som är vår heder, i dig vi följer. Herre, vi följer inte i första hand principer och läror, vi följer dig. Jag vet på vem jag tror, inte i första hand på vad utan vem, Herre. Och jag tackar dig Herre att den här kärleken till dig, den får uttryck i vår längtan efter att behaga dig. Vår längtan efter i alla detaljer, om möjligt Herre, göra allt det där som bringar glädje till dig Herre. Halleluja. Herre, vi vill sprida dig och kunskapen om dig till andra. Hjälp oss att göra det på ett sätt så människor förstår vem du är. Och tack Jesus att en dag kommer du tillbaka. Du har sagt att i min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort för att bereda plats för er, ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. Halleluja. För att ni ska vara där jag är. Tack att du älskar oss Herre. Det är svårt för oss nästan att riktigt fatta att du kan älska oss. Men det gör du. Du älskar oss Jesus. Fader, förlåt dem, för de förstår inte vad de gör. Sa du på korset Herre. Tack för den här kärleken. Vi kan älska därför att du först älskade oss. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Varsågoda och sitt ner. Härligt att du är kvar. Även i det här sista delen av vår undervisning. Och har det någon som har dykt upp här, så är du också välkommen naturligtvis. Vi träffas ju klockan 10 på de här Tornet-dagarna. Där vi har 2 timmar av bön och lovsång, och sen så har vi en liten lunch och sen så har vi undervisning. Och även du så på nätet här nu då, så, som jag spelar in, så är ni också välkomna naturligtvis i den här andra delen. Vad härligt, vi talar om Bibelns ofällbara budskap, eller Bibelns trovärdighet, Guds ords sanning. Och vi talar om att sanningen är ju på pränt här egentligen, och det är väldigt viktigt att vi förstår det och hur vi ska förhålla oss till det. Och det jag egentligen har gjort i första delen här är bara att ge uttryck för en vilja, en längtan efter att söka ordet, att hålla fast vid det utifrån så långt vi det på oss ankommer, och att vi förstår det. Och jag ska alldeles strax komma in lite på vissa nycklar, kanske hur man kan öppna upp skriften och så vidare. Och kanske lite också kommunicera för människor. För man kan ju ibland höra att vi tror ni på en bok. Alltså, är det med? Alltså lite så enkelt. Hur kan du tro på en bok? Ungefär, va? Och det är ju inte en bok som har korsfäst för vår skull. Utan det är ju det är budskapet i Bibeln. Det här är väldigt viktigt. Det är inte bokstaven i sig. Eller texten i sig. Även om jag tycker om att man har en vördnad över skrift. Sådär. Det tycker jag man kan ha. Men så det är inte trycksvärtare, utan det är budskapet som den förmedlar. Det är väldigt viktigt. En bokstav är en bokstav. En bokstav som är kombinerad till ord har en betydelse. Ord som sätts i en mening får ju en mycket tydligare betydelse. Meningen i sin tur sätts i ett stycke. Aha, det finns en kontext till det. Vad bra, då fattar jag lite mer. Och sen är det ju skriven i någon form av bok, och bokens karaktär har betydelse och så vidare. Så det finns ett oändligt djup i hur vi ska förstå skrifterna. Det måste vi ödmjukt inse och förstå. Och i det behöver vi ta lite i. Men du kan verkligen, verkligen lita på skriften som sådan. Och jag ska bara säga någonting kort innan jag går in sen i lite hur vi kan kommunicera för människor för att förstå hur viktig Bibeln är. För en kristen tro utan Bibeln, vad är det? Alltså det blir ett vittnesbörd hur andra har upplevt skrifternas Jesus. Så vi behöver hjälpa människor in i ordet. Och min erfarenhet är, jag har haft ganska mycket elever på olika bibelskolor. I en församling som heter Karisma som vi hade vi över 1000 elever. Och jag kan säga att de eleverna som i grund och botten är kvar med Gud, det är de som egentligen brottades, beskriver. Alltså, hur kan du tro på det här? Alltså, de brottades och fångades av ordet. De är i regel kvar som Jesu lärjungar. De som mera följde med kanske ett skeende. Vi var inne i en kontext som heter Karisma Center. Som, det var ett starkt skeende under en viss period. Väldigt starkt. Om jag bara sätter min tillit till en vision. Eller till en pastor. Eller till ett system. Så kommer jag bli besviken. För pastorer kommer och pastorer går. Visioner till och med kommer och går. Eller hur? Men det finns något som består. Och det är ordet. Ordet består faktiskt alltså. Och det är därför som i alla upplevelser som är viktiga. Och jag tycker inte det är fel med att definiera vision eller struktur. Men det måste någonstans leda till in i ett studium av ordet. Vad säger Guds ord? Hur ska vi tillämpa Guds ord? Det är väldigt, väldigt viktigt. Och även, alltså, vi kanske kommer få se märkliga andliga gurus i kristet tecken komma till vårt land. Är ni med mig? Så kanske till och med kan göra ganska märkliga mirakel. Och vi kommer ha många som, Och är vi inte förankrade i ordet så kan vi sluta i ganska illa, faktiskt. Och här har jag också, här har vi också de andliga gåvorna. Det är också något vi skulle behöva ta jättedjupare i. Och verkligen gåvan och skillnad mellan andar alltså. Den är superviktig. Och därför att det är inte alltid vad folk säger som avgör. Det är till och med saker som är rätt. Vilken ande är det? Kommer ni inte ihåg apostlagärningarna? Hon, flickan som hade en spådomsande, kommer ni ihåg den? Dessa står, när Paulus och hans, Paulus och Silas var över, när de var ute och gick så skrek hon: dessa män står i den högsta gudens tjänst och får kunna vägen till frälsning för er. Hon skulle kunna bli anställd i en församling. Ja, men, det var inget fel på budskapet. Eller hur? Och höll på flera dagar. Dessa män står i den, till slut så tappar Paulus i den heliga ande tålamodet. Och säger: tig, far ut ur henne. Och hon blir befriad. Ifrån, inte från en evangelisationsande, utan från en falsk ande. Så det räcker inte ens med om du säger rätt saker. Vilken ande säger det? Därför om det är fel ande kan till och med rätt budskap leda fel i slutändan. Så det krävs, det kommer inte bli lättare. Därför måste vi vara förankrade i ordet och lära känna andens röst. Och så behöver vi också varandra, va? Alltså, och vi behöver varandra. Vad säger du om det här? Anna-Karin säger, jag har ju en fru, jag kan prata. Och så pratar vi med varandra, bröder och systrar. Alltså, hur ser du på det här? För det är inte lättare. Det blir jätte så här. För det är klart man kan säga nej till allt också. Men bara man inte på altaret, nej. Man kan säga nej fel. Alltså. Allt handlar ju inte om nej. Det är inte mest nej i världen som vinner. Men vi ska säga nej till det som är fel och ja till det som är rätt. Okay. Men det här är viktigt. Och jag vill faktiskt visa en sak här som är rätt så allvarlig faktiskt i Uppenbarelseboken. Vi har varit inne lite på det och jag jobbar mycket med det. Och det finns ju mycket att säga om Uppenbarelseboken. Jag tror ju att den har blivit oss given. Den kan vara utmanande, självklart. Precis som om någon lyfter en, jag tog den bilden faktiskt på Veckans Nyheter, om någon lyfter en motorhuv för någon som aldrig ens har sett in i motorhuv så här. Och hjälp. För den som aldrig tittat in i en motorhuv kan man säga: och hjälp, vad är det här för någonting? Eller hur? Jag hade en släkting till mig en gång som hon var ute och körde bil i Frankrike, tror jag det var, och så skar den, eller motorn stannade. Och så ska hon förklara vad hon behövde på engelska. Kan du förklara verktyg på engelska? En skiftnyckel på engelska. Det är inte så enkelt. Så hon hade sagt: do you have what we in Sweden call skiftnyckel? Ja, men alltså, lyfter man en motorhuv Så den som är lite kunnig i bilar säger inte så vansinnigt svårt. Jag tycker ju inte uppenbarelseboken är svår. Speciellt alltså. Om man har jobbat lite med den. Utan det går att hitta en relativt rimlig förklaring. Men en viss ödmjukhet måste ju självklart ha. Att man kan se lite olika på saker och ting. Så, men en sak är säker. Det vi absolut inte får göra. Det är vad de allra flesta gör. Ta en sax. Tch, tch, tch. Och så tar man bort det. Inte för att man kanske ens medvetet gör det, men det där, vi kan inte spekulera. Och så hoppar man studsmatta på de få texter man kan, va? Alltså det blir samma text hela tiden. Som pastorns favorittext. Eller om man är i svensk kyrklig kontext, då följer man ju kyrkåret. Och det är ju för sig en viss fördel. Men man får kanske, det kanske blir ganska korta förkunnelser. Så, i bästa fall av världen. Men lyssna på vad faktiskt står i Bibelns sista boks sista kapitel, sista skälvande verser. Lite så här intressant att det står så där. Följ med mig till sista bladet i stort sett i Bibeln. Så står det faktiskt någonting väldigt märkligt. Det är alltså kapitel 22 i Uppenbarelseboken. Halleluja Jesus. Nu har ni kaffe i er, så nu kan vi hålla på en liten stund i alla fall. Halleluja Jesus. När vi kommer sen i tusenårsriket eller in i Nya Jerusalem. Ni vet att vi blir storstadsbor till slut. Vi ska ju bo i Nya Jerusalem. En gigantisk stad. Då ska jag prata lite med Paulus. För något tillfälle får jag ju. Efter 5 miljoner koraner som ska vara först. Men vi har gott om tid. Så ska jag sitta och prata med Paulus. Paulus, berätta om när du undervisade till så länge så Eutychos föll ner. Vad är det som hände där? Alltså, han kanske håller på så länge som jag somnar också, vet jag. Men det blir spännande. Vi ska träffa de här. Vi ska träffa de här gänget alltså. Faktiskt. Och få sitta och framförallt få möta Jesus. Tänk bilden när du får möta Jesus. Va? Tänk när Jesus kommer fram till dig. Eller du kommer fram till Jesus. Så berättar han för dig, Billy. Du har fått ett nytt namn, det vet du. Du ska få en vit sten med ett nytt namn. Du heter inte Billy egentligen. Där heter du där du egentligen är. Och så säger han namnet till dig och så börjar han prata med dig. Ganska behärligt på något sätt. Alltså. Och vad händer i Nya Jerus? Vad ska vi hålla på med? Det är en gigantisk stad. Alltså den är ju 220-230 mil lång, 230 mil bred och faktiskt 230 mil hög alltså. Om det är kub eller pyramid, det vet vi inte. Men den är omgärdad av en gigantisk mur. Jag tror på det. Varför skulle det inte vara så? Eller vet du mer än Johannes? Jag möter många teologer som verkar veta mycket mer än Johannes. Jag är jätteförvånad över det. Så, men varför inte ta det som det står så långt det är rimligt? Så att, vi blir storstadsbor till slut. Det är därför jag bor nära Stockholm för att träna mig lite. Det är väldigt, väldigt spännande. Men vad ska hända där? Vad ska vi hålla på med? Gud är en kreativ Gud. Vi ska fortsätta tjäna Gud. Tjäna Gud är inte straff. Det är en förmån. Det är tillbedjan, men det är inte ett harpospel i en miljon år. Det känns så lite ångestfyllt tycker jag. Utan det är inte en pärleport, det är 12 portar. De står öppna. Men de som är utanför får inte komma in. Vet ni vilka som är utanför? Det finns människor utanför. Som står och tittar på Abraham, Isak och jag. Men de får själva inte komma in. När portarna är öppna. Märkligt, vad händer sen? Gud har inte avslöjat allt. Men Gud är en kreativ Gud. Och det är inte slut där. Då fortsätter det. Se till att du är där alltså. Men det där är bara symboliskt. Hur vet du det? Det känner jag. Jag föredrar Guds ord för din känsla. För, lyssna. Nu säger den helige ande genom uppenbarelsebokens författare. Vers 18. De skälvande sista orden i hela skriften. För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag. För alla. Om någon lägger till något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Ännu allvarligare. Och om någon tar bort något från orden i denna profetians bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och och den heliga staden som beskrivs i denna bok. Alltså, hallå? Lite respekt. Lite respekt. Och det betyder inte att vi inte ska brottas med texterna. Det betyder inte att vi kan ha lite olika, när blir det uppryckande och exakt. Jag förstår det, vi kan ha olika synsätt. Men en sak är säker. Jag tänker inte lägga till massa saker eller dra ifrån massa saker. Och när jag möter ibland pastorer och andra som så självklart drar ifrån det där. Alltså jag vågar inte det. Jag gör det inte. Jag kan däremot säga, jag lyfter på hatten, jag är ju som Luther, skulle jag sätta på någonting som jag ännu inte förstår, så lyfter jag på hatten. Men jag förnekar det inte. Så att lägga på är allvarligt, att dra ifrån är fruktansvärt allvarligt. Och lägga på menar jag, till exempel, det finns de här historiska kyrkorna som lägger på olika, den ena läran efter andra. Det är jätteallvarligt. Men ännu allvarligare är de som är så liberala att de bara tar bort. Det är ännu allvarligare. Det finns absolut människor som kan ha lite andra synsätt och historiska ordningar som jag tycker har börjat skymma. För man har byggt på massa saker, är ni med mig? Men individuellt kan man vara varmt troende även i de historiska, är ni med mig? Jag är ingen fan av romersk-katolska kyrka till exempel. Jag är inte det. Jag tycker den är allt för mycket har vridits ner. Men det betyder inte att alla enskilda människor där inte kan vara troende. Absolut. Kan vara absolut troende, varma människor. Vi måste ha lite ödmjukhet här, tänker jag här. Men det är farligt om man skymmer på, bygger på, bygger på, lägger på, lägger på, lägger på. Men ännu farligare är de som går omkring med en sax och klipper bort halva Bibeln. Alltså, hur ska du... Ja, men Sven... Jag vill bara tro på vad Jesus säger. Ja, men då ska du få höra vad Jesus säger här. Håll i det nu. Ja, det känns tryggt för han är så snäll. Alltså, Jesus är inte snäll. Kostor är snälla. Jesus är sann. Alltså, det värsta man vet... ni som hört mig förut säga... Hört mig säga förut. Jag tycker inte om... Sven, du är så snäll. Jag vill inte vara snäll. Jag vill vara sann. Och godhjärtad. Klart jag vill vara godhjärtad, men snäll, det är för mig en nespropp. Eller hur? Ja, du håller på att stjäla ifrån mig, men det gör ingenting, Jesus. Du ska inte stjäla från mig. Alltså, nej. Eller hur? Och om någon våldför sig på min familj, då tar jag av mig min kavaj och markerar tillbaka. Alltså, jag slår inte ihjäl folk, men att vara kristen är inte att vara en nespropp. Vi är rättfärdighetens räddare. Är du med mig? Men vi är godhjärtade och människor som omvänder sig kan vi ge förlåtelse. Det här är viktigt. Vi har fått in någon konstig teologisk syn på att vi ska vara så snälla och ha vita tubsocker i sandaler och inte säga någonting. Jag menar, du vet, vad är det? Hej! Varför slår du mig? Alltså, lyssna nu. Jesus säger, om någon slår dig på högra kinden så vänd den vänstra till. Så det. Bibeln utgår alltid ifrån att om högerhänd. Jesus sitter på faders högra sida. Bibeln utgår ifrån att vi är högerhänta. Den kan man vara vänsterhänd, står också i Bibeln. Men i metaforen är det. Om jag slår Janne Fagerström, som sitter längst fram här nu. Om jag ska slå honom med våld. Då slår jag honom på vänstra. Om någon slår det på högra kinden, står det. Just det, så det. Om någon slår det på högra sinnen, vänder den andra till. Och om jag gör en oförskämdhet så här. Du är kristen. Då ska du vara så stark i anden att du vänder andra till. När någon förorättar dig för din kristna tro. Men om någon med våld ska slå dig. Då är det faktiskt din vänstra kind. Då ska du försvara dig. För det är bättre med en levande Janne Fagerström än en död. Du ska försvara din familj. Alltså, är ni med mig? Orkar ni höra det här? Alltså, vi är inga... Att vara kristen innebär att vi står upp för rättfärdighet och vi försvarar de svaga. Vi försvarar våldtäktsoffren mot våldtäktsmännen. Vi försvarar dem. Med rimligt våld. Men när någon är oförskämd mot oss, då vänder vi vänstra sidan till. Förstår du? Då vänder vi den andra kinden till. Orkar vi vara så bibliska? Så här gäller det, tror jag i alla fall, att vi ska tänka efter. Lyssna vad Jesus säger i Matteus 5. Så du är för våld? Nej, jag är inte för våld. Jag är för sanning, rättfärdighet, förlåtelse och kärlek. Men jag är för hela skriften. Matteus 5. så står det så här. Det här är superviktig vers. Och lyssna nu, det är Jesus som säger Johannes 5, vers 17. Är ni med? Vad sa jag inte? Sa Johannes? Ja, strunt i Johannes, du sa Matteus. Matteus 5, jag ber om ursäkt. Det är säkert profetiskt Johannes 5. Jag ska säga det så här, men Matteus 5 först. Matteus 5, vers 17. Jesus säger, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Jag säger i sanning, innan himmel och jord förgår, ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgås. Inte förrän allt har skett. Nu kommer det. Det är därför vi kan stanna där. Ja, men det är Jesus. Nu behöver vi bara tro på Jesus och allting. Men vänta nu. En vers till. Därför så kopplar han ihop det. Ska, vers 19. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människor så kallas minst i himmelriket. Men den som håller och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. Därför säger jag så här, när det är Guds moraliska bud så tror jag på det och lär ut det. Den dag, exakt vad det betyder, så vet jag ju inte vad änglarna och alla kommer att säga. Men jag tror, Jesus säger, bra Sven Lundqvist, du höll fast vid det jag och skriften säger. Och du lärde det. Men det är nog, är det med mig? Jag gör det. Och för, när jag tar upp moraliska frågor, nej, det är bara nåd, nej, du bara tro på Jesus. Ja, men det är klart att jag tror på Jesus. Bara, du behöver inte, du kan göra, nästan leva hur du vill, vara nåd och nåd. Men vänta! Jesus säger att vi ska vara noga med rättfärdiga saker. Du ska inte stjäla. Du ska inte ljuga. Du ska inte mörda. Är du med mig? Ja, det gamla testamentet jag lagar. Nej, Guds moral har ju inte ändrats i nya testamentet. Ja, så du håller på där med judiska matlagar. Nej, men vänta. Jag är gojim. Jag är en hedning. Jag behöver inte detta. Och det här behöver vi få undervisning om varför det är så. Men Guds moraliska lagar är det samma. Gud har en plan för det judiska folket. Han skulle frambringa Messias i det. Och Gud är ju inte färdig med judarna än. Det tror inte jag i alla fall. Romarbrevet 9:10-11. Läs det. Ser man till evangelium så är de Guds fiender. De tror ju inte på Jesus. Men ser man till fäderna är de hans älskade. Gud är inte färdig med judarna. Tror ni att Gud tar av två bollar samtidigt i luften? Han kan bolla två bollar. Han är Gud. Jag har svårt med en boll. Men han kan hålla många bollar. Okej. Men här säger faktiskt Jesus, du ska vara noga med vad du lär. Först ska du leva själv. Sen ska du lära rätt. Annars kallas du för liten. Och det betyder att frälsningen är nåd. Så även en liberal teolog eller predikant som jag tror ändå på Jesus, är frälst om man tror på Jesus. Man ska kallas för liten. För du tog mitt ord slarvigt. Och du undervisade slarvigt. Orkar ni höra det här alltså? Vi måste återerövra, och då är det så här, och jag och Anna-Karin säger så här, okej, vad betyder det Sven? Det betyder att vi ska ta reda på, vad är Guds moraliska ordningar? Och det sammanfattas i det som kallas för de 10 orden. 10 Guds bud. Det är bara nåd, ja, vänta, det är nåd, syster, att du är frälst, det kan jag sannoliken säga. Och det är också broder, och mig också. Men den nåden ska leda till att du vill leva rätt och riktigt. Annars gör du det som Jesu lillebror, Judas, säger i Judas brev. Nämligen i vers 3. Du kan bara skriva ner det. Ska jag citera det av tidsskäl. Vers 4. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i skriften. De är gudlösa. De förvränger Guds nåd till försvar för omoral. Och förnekar vår enda herre, härskare och herre Jesus Kristus. det är en förnekelse av, alltså man använder Guds nåd. Jag läste faktiskt en artikel i en konkret tidning som heter Dagen om en kille som var spelberoende. Jag kommer inte ihåg hans namn nu, men det var i något av de numren. Tidningen kom nu för några månader sedan. Och hade jag skrivit en bok om honom också. Han var alltså uppvuxen i ett kristet hem, om jag fattar rätt. Men blev spelberoende. Och blev pokerproffs. Han spelade på Las Vegas. Alltså, och vann i miljoner. Men det är ingen klarare på sikt, va? Så han vann miljoner men förlorade ännu fler miljoner. Och började låna pengar. Och det slutade med droger och prostitution. Och, alltså, det var kaos, va? Och så skriver han själv artikeln att han blev, kom tillbaka till Gud. Och hamnade i ett sammanhang, tror jag, i Norge. Där det förkunnas bara nåd. Det gör detsamma egentligen. Nu sammanfattar jag. Man ska alltid beskriva en motståndares position så att motståndaren själv kan acceptera det. Men jag sammanfattar det. Det var en stark nådesförkunnelse. Och det sa, det där passade mig perfekt. Jag gick tillbaka till spelmissbruket. För det var ju bara nåd. Så han fortsatte missbruka. Tills det blev ytterligare djupare katastrof. Och nu hade han då kommit tillbaka och levt nyktert. Alltså spelfritt under ett x antal år och så vidare. En tid och så. Så återigen. Det är nåd att bli frälst. Det är nåd. Det är nåd. Absolut. Men. Det är ingen ursäkt för att leva omoral. Vi ska sträva efter alla buden. Sträva efter den. Ja, men du är ingen jude. Exakt. Det är jag inte. Jag är inte jude. Jag behöver inte följa matbuden och de ordningar som gällde där och då. Och då behöver jag ha en undervisning runt detta. Det ska vi ge. Och det kommer jag gå in på djupare sen på bibelskolan. Vi måste ta detta. Men Guds moraliska ord gäller för alla tider. Och det är viktigt att vi förstår detta. Och vet du vad? Svenska ungdomar och svenska skolbarn och svenska föräldrar skulle behöva återerövra 10 Guds bud. Alltså, det är mycket våld i Sverige. Och man försöker hitta förklaringsmodeller på detta. Man kan ju börja med att säga att det är fel. Det är fel att stjäla. Jag fick lära mig, det börjar med en fingerborg och sluta med en silverskål. Eller sånt där, va? Har ni hört det där uttrycket förut? Alltså, det är ju ingen som börjar med att stjäla en bank. Man rånar ju inte, man börjar ju någonstans. Och då börjar man fräsa, det är fel. Så man hittar ju så synd om alla unga dummar som stjäl. Det är synd om alla ungdomar som, de här som eventuellt våldtar andra. De har haft dålig potträning. Dålig potträning för Guds skull. Det är fel. Alltså, du ska sluta mata dig med att du har rätt att utöva din sexualitet med våld överallt. Det är fel. Alltså, det måste börja någonstans. 10 Guds bud. Sen är ju nåden den att för den som omvänder sig finns förlåtelse. Även för mördare. Saulus blev ju Paulus. Så det finns förlåtelse för den som omvänder sig. Annars så finns det faktiskt ingen förlåtelse. Och därför tycker jag svensk nu, jag ska inte vara politisk, men alltså rent, håller ni med om detta? Alltså, det är så synd om alla, man har fokus på brottslingarna. Och de behöver ha fotmassage i fängelset också, och så vidare. Och det ska vara så, jag menar inte att man ska kalla fängelse. Det jag menar är, vi behöver tala sanning och moral. Vi behöver tala sanning och moral. Och nu visar det sig att även poliser blir köpta i Sverige. Alltså de blir köpta. Och jag tog upp det faktiskt i vårt veckans nyheter också. För grejen är den att i Drug Enforcement Administration i USA, så den supereffektiva narkotikapolisen i USA, det är supersvårt att hitta agenter. För de kan alltså sitta med brottslingar som säger, du får $1 miljon om du går över till oss. Eller du kan få kanske $5 miljoner. Alltså de har inte sådana höga löner. Förstår man rätt, det är rätt så frestande, va? Om du tar moral. Och vad är det då för poliser man vill ha? Man vill ha poliser. Det låter hemskt egentligen. Man vill ha poliser vars söner har knarkat ihjäl sig. Eller döttrar har knarkat ihjäl sig. De poliserna, de har moral. För de hatar narkotika. Och de säger, jag kommer inte låta mig korrumperas. För jag vill inte gå över min egen sons mördare indirekt. Det är ju narkotika som är mördare. Sådana poliser är bra. Du kan inte köpa sådana poliser. Alltså, vad är det Sverige behöver? Det behöver kristna människor och ledare som du kan dra fram hur mycket sexuella frestelser som helst eller pengar. Jag kommer inte ta det i alla fall. För jag fruktar Gud. Jag älskar min fru och fruktar Gud. Jag tänker inte hoppa i säng med någon. Är du med mig? Inte för att det finns 99 kameror. Jag kommer aldrig göra det. Alltså, den inställningen, är ni med mig? Då kan Gud börja använda sådana män och kvinnor. Inte liksom... Det måste vara slut på religiös skådespeleri. Och då måste vi börja förkunna hela sanningen. Gud, fruktar vi Gud eller inte? Eller fruktar vi vad media ska säga? Alltså, vad media ska säga? Om du är frisk så kommer de skälla på dig. Alltså, om de har förföljt mig eller har de hatat mig, säger Jesus, kommer de att hata er. Därför kan ju en kristen rörelse inte ha som mål. Vårt mål är att bli en relevant och välkommen röst i samhällsdebatten. Då är du ju bara med. Då bekräftar du samhället. Vi ska vara profetröster. Vi ska säga sanningen. Och Gud kan använda åsning och Gud kan använda ogudaktiga politiker också. Självklart. Gud kan använda det. Vi behöver politiker som står för sanningen. Rätt och fel och sant. Tänk så många äldre människor idag som blir rånade av internettjuvar. Alltså. Superskickliga som går in och tömmer våra mammor och pappers föräldrar som har byggt upp det här landet. Deras pensioner på pengar. Det är säkert. Då ringer ena och säger så här: du har beställt en möbel. Nej, det har jag inte gjort, säger Agda 90 år. Nej, det har jag inte gjort. Jo, men det är du Agda, bam, bam, bam. Och så har de kanske till och med fått tag på personen. Jo, det är jag. Ja, men du har beställt en möbel. Nej, men jag har inte det. Vilken bank har du? Jag har Nordea. Och så ringer en annan dagen efter, eller några timmar senare. Ja, god dag, det här är från Nordea. Vi tror att det håller på att ske ett brott. De håller på att ta över dina konton. Oj, säger Agda. Det vill jag. Det är någon som ringde här. Om en möbel. Ja, men exakt. Vi ska hjälpa dig, Agda. Nu ska du bara göra så att du berättar dina kontonummer. Så ska vi föra över det på ett temporärt konto. Och så räddar vi dina pengar. Tack ska ni ha, snälla lilla banken. Och så tömmer man. Alltså, tusentals pensionärer i Sverige. Och så får man tag i de här brottslingarna, stackars lilla brottslingar som har haft jobbet i toaletten. Alltså, det är fruktansvärt, det är som brist på rättfärdighet i det här landet. Alltså. Och nu spetsar jag till det, men det är verkligen så. Sanning och rätt, vi behöver lära sanning och rätt. Och vi ska ju stå för det moralen själv. Och jag tror att vi behöver återvända till det, och vi ska förkunna det. Och nu ska jag trampa det på tårna. ni gillar att bli piskade ungefär. I andra Mosebok 20. Och jag och min fru jobbar väldigt mycket. Okej, men så vad jag egentligen säger är: skulle du och jag sätta oss i en tidsmaskin och åka tillbaka 50 eller 100 år, ni ska veta vad Guds män och kvinnor, oj vad de var noga med. Alltså, det är absolut att det fanns överdrifter. Det gjorde det ju. Men det gjorde det i någon form av längtan efter att leva rent. Är du med mig? Det kan vara överdrivet vissa klädsgrejer. Det var överdrivet på vissa saker kanske. Men oj, vilken smörjelse och kraft. Det var en väckelse. Och nu säger man, vi gör som vi vill och vi gör som vi vill. Jo, men då blir det ju därefter. Ja, jag tror på Jesus. Ja, men det är bra. Det är jättebra. Men hur lever vi egentligen? Och då kan man titta på de här tio orden. Alltså då åtminstone 10 ord skulle vi kunna följa. Eller hur? Ja, jag har inte mördat någon. Nej, alltså det finns ju nu kyrkor som tycker att till exempel abort är tillåtet. Det är ju ganska allvarligt. Faktiskt. Men lyssna nu. Du ska inga andra... Vi kan läsa ifrån vers 1. Och Gud talar alla dessa ord... Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur trädgårdshuset. Vad betyder det? Det är jag som frälser. Jag är frälsare. Det betyder jag är frälsare. Det har inte ni med något att göra. Det är jag som är frälsare. Så det är nåd. Jag har nåden. Helt rätt. Men just därför att ni har blivit frälsta har jag 10 krav på er. Jag har 10 bud till er. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Det vill säga, du ska älska mig. Rent. Anna-Karin säger, du ska inte ha några andra kvinnor, Sven. Nej, självklart. Två. Du ska inte göra något bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden. Eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller känna dem. För jag är Herren din Gud. Jag är en nitälskande Gud. Det är ganska märkligt ord här, eller hur? Elkana. Och det där har jag... Gud är svartsjuks om du börjar tillbe andra saker. Och man kan tillbe det sin karriär, man kan tillbe sin skönhet, man kan tillbe massa saker, till och med sina egna barn. Tro mig, jag har mer än en som har ändrat teologi därför att sina barn har börjat ändra det. Och det betyder inte att man inte ska älska sina barn. Man ska älska sina barn, även om de går rakt ut i en annan sexualitet eller religion. Gud förbjuder. Men om någon av mina barn skulle bli muslimer, säger vi, jag skulle själv älska mina barn för det. Men jag skulle inte ändra teologi. Jag vill inte ändra teologi. Det är jättemånga som gör det. Mer än ni tror. Alltså, utifrån, ja men vadå, vi lever i en annan tid nu. Ungefär som att Gud skulle vara överraskad över vår tid. Nej, jag älskar Gud och jag fruktar Gud, nummer två. Nummer tre, du ska inte missbruka din Herren Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Kan vi inte ta det på allvar? Vi kanske ska vara försiktiga med vad vi faktiskt använder Guds namnet. Det handlar om heder och respekt. Jag talar och verkligen, jag och Anna kommer prata. Okej, vad är det? Det finns saker vi inte ska skämta om. Jag avskyr skämt som har med sexuella anspelningar att göra. I hate it. Vi kan skratta åt mänskliga svagheter och allt. Det kan vi göra, eller hur? Och skratta åt sig själv. Men jag skrattar, jag skämtar inte om det heliga. Jag gör det faktiskt inte. Någon form av heder. Jag vill frukta Gud. Och nu kommer det. Det här gör vi. Vi håller med om det. Men varför håller du inte med om det fjärde då? Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Eller som New International säger, keep it holy. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina syster, men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Orkar ni? Nu trampar jag på tårna här alltså. Skynda dig Sven, jag ska katta nu. Vänta. Inte heller din son eller dotter, din tjänare, tjänarinna eller din boskap eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilen. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Alltså, jag och min fru jobbar, jag vet att nu trampar jag på tårna här. Vad säger Bibeln? Tänk! Jag säger inte vad du ska göra. Du kan väl åtminstone börja tänka på den. Oh, vad tänkvärt. Ja, det har du ju. Börja tänk på det. Får jag inte baka bullar då? Men vänta nu. Stoppa med det nu. Det där får du och den heliga ande. Jag bara säger, låt oss börja ta. Varför ska vi? Jag klipper ut några saker här, kan jag klippa ut. Varför gör du det? Ja, men jag vet ju mer. Än Moses? Ja, men vi lever i Jesus. Ja. Jesus säger nu saker och ting av moraliska. Vad är det som gör att vi har sönderstressade människor i våra församlingar? Jag orkar inte med någonting, jag hinner inte med någonting. Varför inte det? Jag vet inte vad det är. Du har inte gått in i Guds rytm. Du har inte gått in i Guds vila. Forskarna, även profana, icke-troende forskare, har kollat på vad är det som gör att det judiska folket överlever årtusenden efter årtusenden? Förföljda av alla, hatade av alla. De är inte fullkomliga, sannoliken inte. Vad är det? Och man gallrar fram kanske egentligen 2 saker. Tora, ordet, och sabbaten. För judarna är sabbaten, alltså om du har en judisk kontakt någonstans, Alltså, de behöver inte ens vara observant, de behöver inte ens vara djupt troende. Men sabbat håller de. Sabbat håller de. Och vad är sabbaten? La familia. Sabbaten är familjen. Det är familjen. Där. Inte att man stressar iväg folk för 69 möten i veckan. Och 67 kommittéer. Utan i familjen. Så i det judiska tänket, vilket jag tror kanske är den grundläggande rätta. Säg inget mer. Jag är biblisk. Du behöver inte vara orolig nu. Utan, vad är man? Ungefär klockan 6 på fredag kväll fram till ett dygn framåt. Så stänger man ner i olika grad, olika judiska riktningar. Man stänger ner för att nu är det familjen. Så samlas man. Och så äter man gott och så har man vissa ritualer. Det där kan vara olika. Där kvinnan brukar säga, varför gör vi det här? Och så frågar de barnen. Men vi gör detta därför att Gud förde oss ut ur Egypten. Och frälste oss. Då ska vi för evigt tacka Adonai för detta. Och så har man vissa ordningar. Och det finns extrema varianter på det där. Och jag går inte in på det. Det finns absolut överbyggnader. Tänk! Och jag bara ställer en fråga. Kan det vara något kanske som vi kan tänka på här? Eller vet du mer? Ja, men min pastor säger att det bryr sig inte om det. Det kan lika gärna ta tisdag kväll. Ja, men gör du det? Nej. Exakt. Du gör det ju inte. Så vi gör ju det i vår familj mer och mer. Mer och mer börjar vi tänka, okej. Okay. Vi väljer fredag kväll också för att vi tycker det är väldigt, väldigt bra kväll. Alltså. Okej. Okay. Vi tar och gör en enkel middag, eller vi, någon annan i familjen, gör en enkel middag. Vi till och med bakar, min fru bakar ett sabbatsbröd. Det är enkelt att göra det, och jättegott. Och vi har ju till och med varit ute med grannarna och sagt, välkommen, vad är det här? Så kan vi förklara lite. Wow, det är fascinerande. Och så gör vi någonting trevligt av det. Och så pratar vi med Amos och Ester i våra hemmavarande tonåringar. Och så säger vi, varför gör vi så här? Och då är Ester snabbast. Och så förklarar hon varför vi gör detta. Säger om oss och ska korrigera. Det är också därför och därför. Så tränar vi dem i tron på. Det är inget frälst. Vi tror på Jesus. Vi är gojen, vi är hedningar. Absolut. Men vi kan göra ordning som för in en vila. Där barn och familj. Vi överför tron till nästa generation. Om Herren dröjer. Och så kan de skrika, lagiskhet, varför det? Alltså, det är nåd att bli frälst, det är inte lagiskhet. Lagiskhet tror att man genom gärningar blir frälst, absolut inte. Men tåra är ju, alltså, undervisningen är ju inte negativ. Det är för att hjälpa oss. Det är hjälp. Hedra din far och mor. Sen, nummer 5. Gör du det? Ja, du vet inte, min pappa kanske du säger var alkoholist. Och jag förstår det. Det kanske är så. Eller min pappa är död. Absolut. Men bara, hur kan vi hedra far och mor? Det här skulle min fru bli när jag säger det. Men det finns ingen som hedrar sin... Hennes pappa är död. Det finns ingen som hedrar sin egen mor så mycket som Anna-Karin. Och ni vet, ni som har mött Anna-Karin vet ju att... Alltså hon ringer henne kanske nästan en gång per dag om hon är ensam. Bor nere i Skåne. Och hedrar sin mamma. Stöttar sin mamma. Hon har varit med och byggt upp det här landet. Missionär, hon föddes i Indien. Första 15 år var hon uppe, bodde hon i Indien. Hedra! Oavsett om din pappa eller mamma varit kanske inte alls optimala. Börja hedra. Fråga här, hur kan jag hedra? Stackars alla dessa människor. Jag såg en reklam. Alltså jag nämnde vid något tillfälle förut. Jag såg ett reklamsnutt på tv eller på någon YouTube. Jag vet inte vad det var. Det var något sånt där snabbt. Klipp. Världens mest eller de bästa reklamsnuttarna som jag råkade hamna in på. Och det här tog mig, alltså jag nästan började gråta när jag såg det, för det var så otroligt starkt. Jag ska försöka återge det kort bara. Det handlar om, jag vet, det var någon produkt, det har jag glömt bort. Det handlar om en fin äldre man, kanske i 85-årsåldern, jättefin, bodde i ett fint hus, satt ensam och åt. Varje kväll dukade upp fint och satt ensam åt. Och sen kom det till jul. Man såg att det var julgran. Och så skickade han ut ett julkort till sina tre barn. Och i den här filmsnutten så ser man att det ena barnet är kirurg. Den andra är advokat. Alltså jätteframgångsrika. Den tredje var en affärsman. Så det var jätteframgångsrika barn. Och så såg de kortet. Och man såg bara... man hörde inget. Alltså, vi hinner inte träffa pappa. Alltså, ni vet, ni förstår. Alltså, och pappa, man ser hans telefon och hur ledsen han sitter. Och så sitter han ensam och äter igen. Är ni med mig? Ingen av de där framgångsrika barnen, han är pappa. Och så dog pappa. Och så skickade advokaten ut ett brev till de här tre barnen. Och man ser hur de öppnar. Och man ser hur de så här och ringer varandra, syskonen. Och blir gråtfärdiga och samlas för att åka hem till pappa. Alltså, kanske för att dela upp arvet eller så. Kommer in i det här fina huset och står och gråter där. Och plötsligt kommer pappa in genom dörren. Och så har han dukat upp till fest. Och så ser man hur de äter gott och jublar. Alltså, de har världens härligaste partaj för pappa. Är ni med mig? Det krävdes ett dödsbud innan man kunde bryta sina själviska karriärer. Och budskapet var då, jag vet inte om du gjorde budskap för någon god ost eller vad det var. Så det är ointressant. Visst var det fin berättelse? Vad krävs för att du ska hedra din levande far och mor? Jag bara ställer en fråga. Det kanske krävs mycket mindre än du tror. Hedra din fader och moder. Så att du får leva länge. Men det är ju inte klokt. Det är ju ett enormt löfte. Överdriver Gud? Är Gud en överdrivande Gud? I det land som Herren Gud har gett dig. Det är rätt intressant. Och när det är sabbatsbudet. Är det bud som har mest text? Det är någonting som... Jag säger det. Du får gå hem till din pastor som säger det. Strunt i det där. Jag säger det. För jag vill inte bli kallad den minsta i himmelriket. Jag säger det och jag säger du ska lära dig de här 10 budorden. Och sträva efter dem. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och äktenskapsbrott också. Du ska inte titta på internetporr. Du ska inte titta på sådana här skrev. Det är brott mot äktenskapet. Är ni med mig? Jag säger inte att ni gör det här. Men jag säger det till alla tusen som lyssnar på detta. Stäng av sånt där. Du leker med andemakter. Ett äktenskapsbrott. Kan det vara nåd allsammans? Ja, du är sannolikt bra att det är nåd för dig och mig. Men, gör det inte. Någon måste säga till dig att sluta med mig. Tycker att jag är hård? Det var någon som sa efteråt att du är så hård nu för tiden. Men han sa det kärleksfullt. Men alltså, varför var Björn Borg på sin tid, eller Zlatan och dem, så fruktansvärt duktiga idrottsmän? Var det för att det var slöa tränare eller tuffa tränare? Tuffa tränare. Alltså, du är inte den... du och jag lever inte på den potential som vi kallade till. Och har förmåga att göra. För vi är för andligt slöa. Vi gör som vi känner för. Jag känner inte för detta. Och Jesus är jättesnäll, god. Han är snäll och god, även på värmländska. Han är det. Han är underbar. Men... En värld behöver dig. En värld där ute behöver dig. Du ska inte bära falskt vittnesbörd om det nästa. Du ska inte ha begär och så vidare. Det handlar alltså om tacksamhet och förnöjsamhet. Vi är inte födda i gnällbältet. Vi tackar Gud. Inte för allt, men i allt. Okej. Okay. Tack Jesus att ni är så... Vi får säga, vi älskar Svenne då, men det var väldigt vad han tog i det här gången. Va? Broder Ardenfors, kan du ge mig den här vattnetflaskan där? Jag är en torr predikant, det går åt. Jag känner hettan från er. Okej, okay, så vad jag vill säga är, låt oss ta skriften likt judarna på jättestort allvar. Och söka förstå det. Vi behöver inte trassla till det massa, men hitta kärnan. Och nu ska jag ge lite nycklar till detta. Herre, vad vill du att jag ska göra med hur vi talar? Hur vi använder vår tid, sabbaten. Hur vi använder vår plånbok för tiondet till förrådshuset. Vad är det för någonting? Det är ju där du får mat. Det behöver inte vara. Vi är med bokstavligt i en församling som inte får mat ifrån. Vi ger inte till det. Vi ger till de platser som vi får mat ifrån. Därför att om det upphör, så upphör jag att få mat. Så får du 50% där, 50% där, så kan du ge 50 dit och 50 dit. Alltså, börja förstå. Det är mina pengar, absolut. Men det är Herrens välsignelse. Så åt på område efter område. Vi går igenom detta. Så min och Anna-Karins inställning är mer och mer. Okej, vad är det mer du vill att vi ska göra? Ni behöver inte göra det och det och det. Men det där vill jag att ni ska göra. Var gästfria. För då kan ni få änglar på besök. Okej, ja, men vi har inte städat. Drunt i städningen. Marta, Marta, du bekymrar dig för så mycket. Det är inte fel att bekymra sig. Men det är fel för så mycket. Det är svaret på den frågan. Vi ska ha städat, men varför så mycket? Det är först när det är dammskit som vi ska ha folk hemma hos oss. Jaha, ni har aldrig folk hemma hos er? Nej, aldrig. Nej, det är för att det är aldrig dammfritt förstås. Och jag vill se på tipspubben, eller jag kan inte ens vad det är, fotboll eller vad det är. Alltså, jag säger inte att du, men du kan få ängla på besök. Så område efter område, okej. Hörrni, vi skulle egentligen kunna ha Q&A här, men jag tänkte vi kanske en liten kort stund till, så ska jag bara säga någonting hur vi kan förhålla oss till skriften. Därför att skriften är en stängd bok för många. Och även grannar. Och vi måste ju självklart läsa det här bibelordet från andra Timoteusbrevet 3. Det här är någon form av grund återigen. Så jag tror ju på, jag skulle inte vilja ta bort någonting. Och jag läser gamla testament i ljuset av nya. Det nya är i det gamla förvarat, det gamla är i det nya förklarat. Så i andra Timoteusbrevet, det här vet jag, jag sjunger för kören, men jag gör det ändå. I andra Tim 3, 16 och 17. Det är väldigt klassiskt och du känner igen det. Där står det så här. Hela skriften. Och här är ju den i bestämd form. Skriften är utandad av Gud. Theonustos på grekiska. Och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostrande rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Bibel 2000 säger, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Du behöver fostras. Jag frälst av nåd, ja, det är du. Men du ska fostras. Slipas, tränas. Varför är du... Nu spetsar jag till det. Ni är de mest helgade som är med på sådana här sammanhang. Men jag skulle ändå vilja... Jag är lite provocerande. Varför är du så omogen? Varför är vi så omogna? Alltså, väldigt mycket människor där ute i kristna sammanhang är så farligt omogna. Vad sinnigt för mig? Mig då? Och jag? Och mig och min känsla. Och så vidare. Och så vidare. Jag vill mogna. När ska jag börja bryta demonisk makt över människor? När ska vi börja kunna få se mer av helande under? När ska vi kunna vara med på övernaturliga ting när vi plötsligt börjar tala profetiskt in i människors liv? Och framförallt grannars liv. Alltså... Är ni med mig? Vi är här är vi ju härligt, men naturligt övernaturligt. Och där är ju bara för tre dagar sedan, eller var två, så var min fru ute och gick med hunden, och så kommer en granne upp, och så plötsligt kommer ett själavårdssamtal, och hon står och gråter där ute. Över hennes tuffa situation, med skilsmässoproblematik och så vidare. Och min fru kan bara tala in Guds profet. Är ni med mig? Och det är inte det här Jehovas vittnen knackar dörr-grejen. Det är inte det vi ska hålla på med. Men vi ska flöda med den helige ande. Vi lever ständigt i ett liv. Är ni med mig? Med en smörjelse liv. Och det är därför det är så underbart. När vi är så här nu som vi gör idag. Så här ska vi leva igen. Alltså, nu, vi sitter inte här och släpper stolar igen. Men Vi lever alltid i ordet. Alltid. Vad är vi för äventyr idag? Varje morgon så säger jag till morgon, god morgon helige ande, säger jag. Jag vet vad han säger till mig. Äntligen. Jag går upp fyra, men alltså äntligen sen. Och så börjar, okej Sven, nu behöver vi ta itu med saker här. Är du med mig? Så börjar ett äventyr. Det är superspännande. Superspännande. Att liksom kliva in i detta. Och då skriften jätte, för det är nyttig. Och vi förkunnar, vi läser, vi studerar. Och vi samtalar, jag och Anna. Vi sitter i samtal. Ja visst kan vi samtala om kryddig biff eller sånt där. Men i första hand så samtalar jag, vad säger ordet? Så, ja, men min man är inte frälst, kanske du säger. Nej, inte än. Men då får du samtala med Gud. Och samtala med hans kommande frälsning. Om hans kommande frälsning. Jag förstår, vi har olika förutsättningar. All skrift är utandad av Gud. Och när det skrevs så fanns inte nyhetsmentet. Det kom ju sen. Det är Paulus som skrev det här. Så det har det som grundinställning. Det är helig skrift. Bibeln är en helig bok. En enhetlig bok. Den är guda inandad. Halleluja. Okej. Och då ska jag visa en liten grej nu. Som är viktigt när jag förklarar för våra grannar. Nu är ni ofrälsta grannar. Okej. Ja, jag fattar ingenting. Nej, lyssna nu. Och lyssna väldigt noga nu. Det objektet som styr vilket instrument du måste använda när du forskar. Om jag ska forska på himlen och om jag ska titta på stjärnor. Då kan jag titta så här, ja men jag ser en och annan stjärna. Men vad är det för instrument jag behöver för att få se mer? Jag behöver ett teleskop, eller kikare. Alltså objektet, stjärnorna, bestämmer vilket instrument jag ska ha. Om jag ska studera bakterier, jag ser ingenting. Nej. Du måste ha ett instrument. Objektet kräver ett visst instrument. Vadå? Mikroskop. Oj, nu ser jag. Oj, hjälp vad mycket bakterier jag har här. Ja, det är din osthyvel här, just det. Alltså, för att förstå Bibeln så måste du... Bibeln, det är ett objekt. Det kräver ett visst instrument. Och vad är det? Ett ödmjukt hjärta. Ett sökande hjärta. För om du inte hör det så stänger Gud uppenbarelsen för dig. Så du kan vara en professor i teologi. Och så här, alltså, och du kan se bokstäverna, du kan den nytestamentliga grekiskans grammatik. Bam, 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 men du fattar inte budskapet. Men det ödmjuka hjärtat, då öppnar Gud skriften. Och när en professor som Anders Gardmar, som är hemma hos Herren nu, som har ett ödmjukt hjärta och kunskap, då blir det grymt bra. Alltså. Så det är vi verkligen inte emot kunskap. Alltså. Men det är inte via hjärnan. Du kommer in i riket genom det böjda hjärtat. Och lyssna noga nu i Matteus 11. Och det här är viktigt. Så jag säger till mina grannar, du måste söka. För om du inte söker, finner du inte. Ja, jag försöker, jag fattar ingenting. Jag väntar på att Gud ska säga i så fall. Jag bryr mig inte. Vänta. Det är därför människor i kris ofta möter Gud. Inte för att krisen är bra i sig, men äntligen kliver du av din högfärdspotential. Alltså, och Gud, finns du Gud? Jag orkar inte längre. Då börjar det hända saker. Matteus 11, vers 25. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig far, himmelen och jordens herre, att du har dolt detta för de visa och kloka. Alltså de som är i sig själva är kloka. Du har dolt det. Så jag säger till, nu har jag en fiktiv granne här nu, alla mina grannar är fina, men jag har en fiktiv stöddig granne. Ja, jag fattar ingenting. Nej, Bibeln säger att du inte ska fatta någonting. Gud är jättebra på att dölja. Det är dolt, det är stängt för dig. Men han har uppenbarat det för småbarn, det vill säga de som är ödmjuka. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Och inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Så om inte sonen vill uppenbara fadern för din stöddiga granne, nu säger jag till exempel, kommer han aldrig upptäcka så, fadern. Men när grannen kommer in, kanske i en kris, kanske blir sökt av Gud för du har bett, och säger, alltså, vad är sant? Nu börjar jag se saker. Varför har du aldrig sagt det förut? Vem har skrivit det här? Det har stått där i 2000 år nu, men du såg det nu. Det måste vara en andens uppenbarelse. Därför objektet kräver ett visst instrument. Och det är i det här fallet ett sökande och ödmjukt hjärta. Då, sen är det så djupt att du kan vara professor i 7 discipliner och ändå inte komma till botten. Va? Så det handlar inte om att det är grunt. Det handlar om att inträdet är. Och då brukar jag rita upp sådana här lite bilder och förklara. Aha! Så brukar jag säga det att du har levt i en världsbild, i ett terrarium, alltså bland, eller i ett akvarium. Alltså fiskarna i akvarium, men kanske då det finns ingenting utanför oss. Och plötsligt börjar fiskarna ana, oh, det gör det. Ett öppet universum. Så det är anden som överbevisar, det är anden som öppnar. Och här kan vi lite metaforiskt då hjälpa folk och säga, låt oss be tillsammans. Men hur ska jag förstå detta då, säger någon. Jag vill förstå. Då ska du få reda på en sak. Då läser jag Johannes 7. Du får lite tips här hur man ska kunna göra. Johannes 7. Ja, men vad här? Johannes 7. Det här är också en väldigt viktig text. Johannes 7 ifrån vers 14. Är ni glada? Ja, ni sitter här med 20 grader ute efter denna vinter och ni lyssnar på Guds ord. Ni är verkligen lärjungar här alltså. Ja, men seriöst alltså, det är faktiskt det visar. Nu dömer vi ingen som inte är här. Det kanske är någon som har bröllop. Alltså, vi dömer ingen. Det behöver vi inte göra. Det är faktiskt inte vår uppgift att göra. Vi ska förkunna. Men det är härligt att du är här. Johannes 7. Vers 14. Judarna, vers 15. Johannes 7, vers 14. Kapitel. När halva högtiden redan var över gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa, hur kan han känna grammata, skrifterna? Han som inte har studerat. Men snälla. Lilla skriftlärda. Allt handlar om honom. Men alltså, de var, alltså, hur kan han? För de märker ju det här. Jesus svarade, och lyssna nu. Min lära är inte min. Den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå. Om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Kära granne, när du vill göra Guds vilja, då kommer du förstå. Det här är ju faktiskt sant. När du vill. En del säger så här, det är först jag måste först förstå om jag aldrig vill annars. Nej, då får du sitta så där. Tills dess du säger, jag vill göra det rätta. Då kommer jag att börja förstå. Då börjar jag förstå. När jag ber. Jag börjar förstå att det händer någonting när jag ber. Faktum var, jag tror jag sagt det förut här, att Albert Einstein, jag vet ju inte exakt hans trosnivå, men det var någon som frågade honom om det fanns någon grundforskning kvar att göra, alltså på hög forskarnivå. Då hade han sagt faktiskt vid ett tillfälle, någon borde djupt forska det där med bön. Det där med bön. Vad är det? Vad händer när vi ber? Påverkar det någonting i universum? Alltså, jag vet inte exakt vad han la i allting. Men det är någonting med bön. Den dag vi kommer in i det nya riket fullt ut. Så kanske Herre kommer visa det. Förstår inte du att ni bad? När de började ropa så kom de här ljudvågorna upp i det himmelska. Va? Och det började påverka, precis som idag, kvantfysik är ju, alltså det som fattar kvantfysik ljuger. För det går inte att förstå. Alltså hur kan man trycka på en knapp där, enkelt uttryckt, och så blinkar det där borta. Det är snabbare än ljusets hastighet, det går liksom inte. Det är något som inte, det är samband, vi fattar inte sambanden. Än idag, trots den enorma forskningskraft som finns idag, man fattar inte riktigt hur allt hänger ihop alltså. Det är för komplext. Och vi behöver inte fatta. Vi gör. Nu har jag ett litet skämt här. Orkar du med det? Någon som sa, vet ni om att när man... Det var någon som sa med glimten i ögat att när jag kysser min fru så blir jag av med 20 000 bakterier. Ja, men du får 20 000 nya. Bara med svaret. Så man kan kasta fakta fram och tillbaka. Hit och dit. Men faktum är, det är något djupt med bön. Alltså. När du ber. Och det är något djupt när du gör det i ensamhet. Därför att om jag ber här, ja, men då blir jag, då, ni är ju här, ni tittar ju på mig. Va? Alltså, och det är klart att jag blir väldigt fin och bra och religiös. Så, men när jag är ensam är man ju äkta. Så när man går in i kammaren ensam, då är det två som tittar noga. Det är Gud och det är demonerna. De tittar noga. Och så börjar du i din ensamhet. Stänger av och säger: Fader, jag älskar dig. Fader. Tack för frälsningen i Jesus. Tack Jesus att du förlät mig min eländiga synd. Tack ljuvliga ande. Och så börjar du be det fördolda. När ni ber, gå in i din kammare, stäng din dörr, be till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Han ska belöna dig. Han ska belöna dig. Jag vet inte vad får jag? Jag kan bara säga en sak. Jag bryr mig inte så mycket om vad jag får. Men jag bryr mig mer om vem som ger. Är det han? Han ger inte dåliga gåvor. Idel goda gåvor kommer för himla ljusens fader. Det finns ingen växling mellan ljus och mörker. Idel goda gåvor. Men vad gör du? Jag tittar på tv, säger jag. Alltså, och det är jättejobbigt egentligen. Ja. Och jag tänker så här. Och det här är ju... Säg inte till våra arbetsgivare, Sara. Men alltså, jag sysslar med massa recensioner av böcker hit och dit. Jag tänker, alltså det är som, oj vad mycket ord det finns. Och jag läser och läser och läser. Har du varit med? Vi är luthersk skolade i det här landet. Det är nämligen att man ska slutföra det man har gjort. Har du varit med om att du har läst en bok någon gång? Och så har du läst en bit in i boken och så tänker, tråkig bok. Men jag ska läsa igenom den. Va? Och sen när du äntligen kommer till punkt. Och så frågar din livspartner, vad handlar det om? Jag har ingen aning. Men jag har läst den. En dålig bok. Vet du vad jag ska göra? En dålig bok. Gör du så här. Nej, nu orkar jag inte. Oj, vänta. Janne, hjälper du mig, Samuel, här? Förlåt mig. Ni som är på internet, det hände en olycka här. Det var jag. Ursäkta showen här alltså. Det var lite dumt kanske, men alltså, ja, men därför att det är en dålig bok för dig behöver inte innebära att det är en dålig bok för dig. Lägg undan. Sluta med alla. Jag måste visst läsa den här boken. Nej. Och du som prenumererar på tidningar, jag har 17 tid. Ja, så här är, jag måste läsa igen varenda. Varför det? Ja, men jag är betalt för det. Ja, men stäng av då. Ja, men jag måste. Varför det? Det är så mycket måste, släpp det. Strunt i det. Och jag säger ibland till min fru också, strunt i att städa, då säger hon nej. Det gick inte det. Det finns en gräns för det. Alltså, så är det. Och man är olika så. Alltså, vår ena son, eller Amos, vår son, han har väldigt ordning i sitt rum. Alltså. Du får inte gå in i hans rum utan knacka. Alltså, Ester... är en annan karaktär. Så, men det är mycket kreativt i det rum, kan man säga. Så, men vi är olika, vi älskar bägge två olika. Men alltså, vi är lite olika. Men återigen, alltså, ta Guds ord på större allvar. Pröva mig och se, säger Herren, när det gäller ekonomi. Pröva mig och se när det gäller bön. Pröva mig och se när du börjar bli gästfri. Pröva mig! Och du kommer säga, men det funkar ju! Men det funkar inte på en sekund. Det har andliga lag. Vi har lagar i naturen. Först måste du så. Och sådden försvinner i jorden. Innan den är skörd. Och det är det andliga också. Den otålige kan inte bli bonde. Man kan inte så idag och sen det händer ingenting. Du börjar gräva upp sådden igen. Den otålige kan inte bli bonde. Men en tålmodig kan bli det. Därför jag tror på ordningarna. Jag tror på det. Gud står för växten. Men, och det här är viktigt. Det är självklart det är nåd. Men vi behöver bli mer bibliska. Återvända till skriften. Mera disciplin faktiskt. Och jag vet att jag kanske piskar sönder en massa pyramider. Alltså, men älskade broder. Du vill mer med ditt liv och syster. Du vill mer. Och du inser att alltså, det är för svagt. Alltså, det måste finnas mer. Absolut. Och det är inte den amerikanska evangelisten som ska komma hit och skrika på konferenser till. Det är inget fel med amerikanska evangelister alla gånger. Men alltså, hallå. Du ska in i ordets ordningar. Och börja med dig själv, med din partner om du har det, med din familj. Och så börjar vi så här. Börja få ordning och reda. Och tänk om vi kunde få kliva in i det Jesus gör. Botar alla som man ber för. Vi är inte där. Vi ber ju inte ens för sjuka. Alltså vi har inte tid. Alltså, ber vi för sjuka? Alltså, jag menar, alltså seriöst. Hur många församlingar gör det? Kanske ber allmänt så där och så vidare. Vi smörjer inte om vi lägger inte händerna på. Och gör det så får det gå fort. Det var pastor som ville hem till fotbollsmatchen och han sa, käre gode Gud. Ja, han sa till sin församling så här. Ja, kära församling, nu ska vi ha en avslutning här. Och den som vill ha hjälp kan komma fram. Det ska synnerligen vara svåra problem i så fall. Alltså, han vill hem till matchen. Alltså. Ja, vi är människor. Jag menar, förstår mig rätt, jag dömer inget. Jag bara skrattar lite åt det hela tiden. Så någonstans känner jag, hallå, hur viktigt är detta? Okej. Bibeln kom inte till så här. Vi har 35 minuter, så måste vi stanna klockan 5. Därför att klockan 6 måste vi vara ute här. Så det är inte vi som bestämmer det. Så vi har 35 minuter på er. Sen när vi är klara måste ni snabbt ut. Alltså, och jag vet att det är soligt ute och skönt ute. Och då är vi några stycken som ska hjälpa till här med steringen. Så kan vi göra det? Och inga eftermöten. Däremot på tisdag är du välkommen klockan 18.30. Då ska vi be för sjuka. Och då är det en sång, sen ber vi för sjuka. Det är ingen information, ingen predikan, vi ber för sjuka. Anna-Karin, hade du mer eller? Frågor? Utrymme för frågor? Ja, okej. Okay. Frågor? Fråga en helig ande? Jag vill ha mitt utkast klart här, men för dig som är på internet, alltså det är min fru som tycker vi ska ge utrymme för frågor. Det kan vi ta under tusenårsriket, tänker jag. Vi får se, tänk en stund då. Vi kanske släpper lite kort sen på frågor. Lyssna nu, Bibeln kom inte till, alltså Koranen påstår sig kommer till så här bam, boom, boom. Så är det inte. Bibeln har ju, det här är oerhört viktigt. Bibeln är ju, ja, men, någon sa till mig, ja men Sven, Bibeln är ju skriven av människor, självklart. Inte skriven av älgar. Det är klart att det är människor som har skrivit Bibeln. Det är inte änglar och det är inte älgar. Det är människor som har skrivit Bibeln. Men Bibeln själv vittnar om att det är människor inspirerade av den helige ande. Vad det handlar om är att Gud har klivit in i tid och rum och handlat. Vad vi har sett och hört. Och i gamla testamentet är ju mycket Moses också. Det blev ju givet. De 10 budorden blev faktiskt givna av Gud. Så det enda som blev givet av Gud, boom, det var de 10 budorden. Men vet du vad som hände med dem? De slog han sönder. Hårda bud. sa han. Man fick det på fötterna. Alltså, så fick han skriva om dem. Och med det vill Gud säga att jag använder mig av er. Men det är fortfarande min vilja. Ni ska inte bygga på pang. Så, ni ska bygga på det jag föder. Jag använder, jag brukar er. Det måste verkligen till en enorm Gud som kan använda sådana som dig och mig. Så därför är Bibeln, den är skriven av människor, men den helige ande, och det här är väldigt viktigt nu, den helige ande har vakat över att texterna har kommit till och berättelsen är Bibelns budskap är sant. Men det präglas av människor. Och nu hör vi ju inte Bibeln, men Gud kan använda skåningar. Tänk att Gud kan använda skåningar. Det är fullkomligt obegripligt att man kan det. Ja, okej. Det är lite humor här också, men alltså, och Gud kan använda Gud, så instrumentet präglar kunskapen i nytestamentlig grekiska. Markus var lite enkel i att skriva, men budskapet är sant. Det, ja, men hur kan du veta att det är en, Bibeln säger det, ja, men det är en trosfråga. Exakt, hur kan du veta att det inte är det då? Jag känner det, alltså, det vet jag ju inte. Nej, exakt. Du kan ha en trosuppfattning att det finns, ja, men allt inte, vi ska inte ta till oss allt. Nej, men vad ska vi ta till oss då? Det du tycker. Ta tre teologiska professorer och du har fem åsikter. Alltså, jag menar så, det är inget fel. Många, många, många forskar. Jag säger att vi ska forska i det, men min poäng är budskapet är sant.
Ja.
Och därför är det så här, titta på mig nu, och jag måste förklara för oss som är på nätet. Det är inte text. Om du försöker titta här nu, bildet en millimeter över texterna vilar budskapet. För texterna formulerar ett budskap. Det är det budskapet som är sant. Så den helige ande blåste in, vakade över att texterna kom till och blev korrekt utifrån den personlighet som skrev. Och när vi ska ta del av den så måste vi öppna den och med den helige andes hjälp känna, oj, jag känner budskapet. Det är texterna som formulerar budskapet. Men det är inte text i sig är bokstaven död. I sig är bokstaven död. Men tillsammans med de andra meningarna, det blir ett budskap som är sant och ger liv. Det är därför de som är födda på nytt säger, wow, det talar till mig. Hebreerbrevet 4:12. Det är levande och verksamt ju. Medan den andra säger, jag fattar ingenting. Det är bara ord. Kanske man inte behöver säga det, men det beror på att du är andligt död. Man kanske inte behöver säga det, men det är egentligen det handlar om. Är jag död nu också? Svar ja. Är du dum i huvudet, säger han kanske. Nej, men du behöver bli ren i hjärtat. Jag vill vara min egen Gud. Ja, men det får du också vara. Jag kan bara säga så här, du är en dålig Gud. Du kan inte frälsa dig själv, du kan inte lyfta dig själv i håret. Jag tror inte på evigt liv. Nej, men det gör jag. Du får tro som du vill, men jag får också tro. Och jag tror på skriften. Det finns inga bevis. Nej, då finns det inga bevis på att det inte finns en fortsättning. Eller hur? Och det är enorma konsekvenser. Om det finns. Varför ska jag leva religiöst? Jag vill ut och festa. Och bara, ursäkta mig. Det här livet är det underbaraste livet du kan leva. Det är som att fisken säger, jag vill inte simma omkring i vattnet. Jag vill också upp på land. Lycka till. Du är kall, du är skapad som fisk att leva i fisken. Du är skapad som människa att leva i relation med skaparen. Det är det bästa liv i alla varianter. Där du blir hel och frisk och ren och förlåten och lever i försoning. Give me a break, det är underbart. Ja, men tänk om det är fel, det är inte fel. För jag vet på vem jag tror. Ja, men du är hjärntvättad. Ja, hjärtvättad också. Ja, vi ska uppfostra våra barn i ateistiska andra. Ja, men det är också en hjärntvätt. Frågan är vilket tvättmedel du använder. Eller hur? Och det är så otroligt viktiga sanningar vi behöver lära oss. Så Bibeln har vuxit fram som en profetisk skrift. Jag har inte ens gått in på profetisk skrift. Det finns över 300 profetior i Gamla testamentet om den Messias som ska komma. Till exempel var han ska födas. Och vad han ska kallas och hur han ska dö. Alltså det är Bibeln är en profetisk bok. De hade tur. i sina, de hade tur som brukar förutsäga saker. Nej, men det är inte tur. Utan Gud har bakat in profetisk text i Bibeln. Han ska kallas för en nazaré, står det i grekiska eller i hebreiskans grundtext, i till exempel Jesaja 9. Han ska, och tänk om vi skulle haft en bibelskola där vi bara lär oss alla profetior. Alltså, oj, oj, oj. Va? Han ska kallas en nazaré. Samma grundtext. Det står till exempel så här i Matteus 11, förlåt mig, Matteus 11. Men ett skott ska skjuta upp ur Jesajas avhuggna stam. Skott i Jesaja, det var Davids son. Ur Davids rot. Skott, det hebreiska ordet netzer, samma ord som nazaré. Utifrån Davids linje ska han ska kallas för nazaré. Föddes Jesus i Betlehem, inte Nazaret, men på grund av skattskrivning hamnade i Nazaret. Och föddes i Betlehem, Mika, profetian uppfylldes, och kallas för nazaré på grund av skattskrivning. Vilken tur! Alltså område efter område, det är förutsagt. Bibeln är förutsagt. Han kommer tillbaka, det vet du, han kommer tillbaka. Och hämtar det som tillhör honom. Och här behöver vi återerövra. Och så välkommen till nästa ska vi undervisa om den sista tiden. Vi behöver återerövra detta. Han kommer, det kommer en dag som är annorlunda alla andra dagar. Det är vid hans ankomst. Annars får jag berätta. Vår granne, det finns en granne som inte är troende, flera är det. Hon sa, jag är inte riktigt där än. Om Herren kommer tillbaka och vi är borta, och om inte vår älskade lilla hund får följa med, då får du ta hand om honom. Men vi vill helst att du ska följa med. Jag har lovat att ta hand om honom. Vi tror ju på det. Så vi har icke-troende som är beredda att ta hand om vår lilla hund. Ja, men, vi tror på det. Ja, vi kan skratta. Mina barn tror att han ska följa med. Okej. Jag skäller inte på dem. Ja, men alltså, han kommer komma. Ja, han kommer komma. Tidstecknen pekar åt alla håll. Han kommer komma. Älskade vänner. Oj, oj, oj. Hur ska vi hinna? Lyssna nu. Det finns ett bibelord som... Vi har ungefär 15-20 timmars undervisning här runt det här. Det jag tänker är att Jesus säger vid ett tillfälle, jag tror det är Markus 9, men jag säger så här, han säger vid ett tillfälle till fariserna, ni tar miste. För att ni varken kan skrifterna eller känner Guds makt. Kommer du ihåg det, bibelordet? Ni tar miste. Jag borde lära mig Bibeln bättre. Ska vi se. Kan någon slå upp det? Vad står det nu? Ni tar miste. För att ni varken kan skrifterna eller känner Guds makt. Ja, det kanske står... Vad säger du?
Markus.
Ja, jag tror det är Markus. Jag tror Markus 9, va? Jag tror det. Vi ska se. Men jag vet att Jesus säger det. Ni tar miste därför att ni varken kan skrifterna eller känner Guds makt. Och det här är poängen nu. Att för att kunna veta vad skriften säger så måste vi kunna skriften, självklart. Men vi måste också vara böjda under Guds makt. Har du smakat på Guds makt, då är du böjd. Och då öppnas skriften för dig.
Matteus 22:29.
Tack, just det. Matteus 22:29. Där står det så här. Jesus svarade, ni tar fel. För ni förstår varken skriften eller Guds makt. Det vill säga, för att ta rätt måste du kunna skrifterna och känna Guds makt. Därför är det bara böjda människor som tar rätt. Böjda och bibelkunniga har mycket större chans att komma rätt. Och risken med akademisk utbildning när det gäller teologi, vilket jag tror på när det är ALT och andra bibeltroliga sammanhang, men det är att man tror sig veta. Man läser om teorier och så böjer man sig inte för Guds makt. Hörrni, jag ska skicka med en liten grej. Det här är lite kunskapsnycklar bara. Så när vi nu vet detta, och det är så mycket att säga som handlar om att göra... Lyssna nu. Man behöver göra rätt exegetik. Man behöver utlägga skriften på ett rätt sätt. Det är inget konstigt. Det är inget konstigt på något sätt. Men man behöver lära sig det. Därför att Bibeln är ju skriven då och där. Men Gud är densamma. Synden är lika ond. Djävulen har inte blivit bättre med 2000 år. Så att då och där måste man bygga en brygga till här och nu. Vi är ju här och nu. Men vi läser någonting som händer då och där. Då behöver man bygga, hitta en sund brygga på. Vad betyder det som då och där sades här och nu? Sådana frågor behöver vi jobba lite med faktiskt. Och då har det att göra med några enkla bara tolkningsnycklar. Och nu har jag bara några minuter på mig. Och jag ska bara ge dig jättekort, kort runt detta. Vi ska alltid fråga, och det här är så enkel hermeneutiska regler egentligen. Lite finare ord, hermeneutiska regler. Men jag vill nämna dem för dig. Därför att lite för mycket av teologi finns där ute på nätet. Där människor har haft en dröm hit och man har fått en profetia från Afrika där. Och ingen fel med profetia från Afrika. Men alltså det är så många som säger så mycket. Och det är inget fel, men det måste bekräftas av ordet. Så jag vill gärna skicka med en liten nykterhetsanmälan här. I all vår iver efter det profetiska. Och det, förstår mig rätt nu. Jag är jättekarismat, men alltså, pröva i ordet. För det är alldeles mycket, det är ganska mycket som sägs i Guds namn. Hit och dit. Och gärna skicka in en peng hit och dit också. Alltså, spetsa till det lite, jag vet. Var nykter. Var skriftenlig. Var sund. Det är jätteviktigt. Var radikal, då är man sund. Men var öppen för det profetiska. Förkasta det inte, men pröva allt. Och bara tre jätteenkla, allmängiltiga hermeneutiska regler. Sök alltid i första fem den naturliga innebörden. Vi tror att Gud avsiktligt har uppenbarat sig så enkelt och naturligt som möjligt för människor. För att förstå vad han menar. Jag menar, första som faktiskt mötte Messias född var ett gäng herdar. De hade inga akademiska poäng alls. Så att vi tror att ta Bibeln så naturligt som möjligt. När det absolut, det finns metaforer, det finns bilder, självklart. Vi pratar fortfarande i termer av bilder. Vi säger den ryska björnen, den kinesiska draken. I vårt naturliga språk har vi också bilder. Men försök ta det så naturligt som möjligt. Hitta inte kryptiska utläggningar. När Jesus säger att lovar att jag ska vara med er alla dagar inte tidens ände, så är han det. Och förmodligen genom den helige anden. När Jesus går på vatten så betyder det att han gick på vatten. Inte att det betyder egentligen att han kan göra svåra saker. Alltså, det är många som är liberala, det betyder inte så, det betyder att han gör svåra saker. Börjar vi ta bort under och tecken i Bibeln och hitta liksom natur, hitta liksom, ta texten som du naturligt skulle uppfatta den. Det är sunt. Han gick på vatten, ja hur gick det till? Jag har ingen aning, men han gjorde det. Sen en annan hermeneutik, det är väldigt viktigt nämligen, för att det här med uppståndelse kan man säga så här, ja, Jesus uppstod inte från de döda. Det betyder bara han lever i våra hjärtan. Han har uppstått i trons hjärta. Alltså, man gör en överförd betydelse. Det gör inte, utan jag tror att det är så. Två, sök alltid en ursprunglig innebörd. För Gud menade ju någonting när det sades. Till den som de först sa. Till exempel i när Paulus i Filemon uppmanar sin vän att angående slaven Onesimus, så betyder det att han ville släppa den här. Det betyder inte att vi ska ut och släppa ut alla fångar. Alltså, vi försöker hitta den ursprungliga innebörden. Sen kan man lära sig av Guds kärlek, Guds ordningar och hitta bryggor över till oss. För vi söker också den tredje, den allmänna innebörden. För, varför det? Det är för Jesus säger, han är densamme, Hebreerbrevet 13:8. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet. Så Gud är densamme. Och här behöver vi bara lära oss några otroligt enkla. Vi söker den, som jag skriver, vi söker den naturliga innebörden, den historiska innebörden och den allmänna innebörden, för Gud är densamma. Jag vill dock bara ge några nyckelord till här. Guds syfte är inte att du inte ska förstå skriften. Guds syfte är att du ska förstå den. Och ibland brukar jag, när jag har mina elever, brukar säga så här. Ja, men varför kan inte Gud skriva liksom jättetydligt, till exempel Uppenbarelseboken. Ta en mobiltelefon i handen. Därför att Bibeln var relevant på 1325 också. Om vi backar bandet här och vi hade suttit i den här lokalen, säger vi. Eller Mariakyrkan, den byggdes 1246. Vi är på 1325 nu. Det hade varit annorlunda kläder, kvinnorna på ena längre bak, männen fram. Där det finns ordningar så. Bibeln var relevant på 1300-talet också. Därför måste den vara skriven på ett sådant sätt att den i alla tider har ett relevant budskap. Och det gör att den måste skrivas i bilder, i former som gör det. Den är inte bara skriven för att uppfattas 2024 i vår tekniska utveckling. Det som är coolt dock är att nu plötsligt ser vi, men vänta nu, det som våra kristna troende bröder och systrar förr bara trodde på. Nu fattar vi, alltså det är ju faktiskt att stora delar av jorden kan brinna upp. Hur ska man kunna fatta det? Det var en jättestor majbrasa. Ja, i kärnvapenåldern fattar vi, vänta nu förstår vi, det är ju möjligt. Eller att någonting ska förstöras i atmosfären som gör att människor får stora utslag under en viss period. Kanske ozonlagret. Vi kan hitta tekniska förklaringar som gör det mera lättare att tro. Men om du trodde det på 1300-talet så var det rätt i alla fall. Så återigen, Bibeln är ju skriven på ett sådant sätt att den är begriplig i alla kulturer, i alla tider, i alla länder. Inte bara i Sverige 2024. Så vi måste förstå skriftens klarhet. Guds syfte är inte att göra det svårt för dig. Sen är det faktiskt så att vi ibland talar Bibeln om eviga ting. Och det är inte så enkelt alla gånger för att formulera eviga ting i mänsklig terminologi. Har änglar vingar? Svar ja. Jag tror det. Vad är det? Det är andliga entiteter som ibland gör formen av vad vi beskriver som änglar faktiskt. Med vingar. Det står om vingar. Jag tror på det. Och sen är självklart så att det här Bibeln består av ganska tjock. Om allt Jesus gjorde och sades skulle skrivas ner, då hade vi fått åka omkring med lastbil. Och då är det svårt med bibelstudier. Alltså, det är en koncentrat också. Vi förstår, eller med mig? Okej. Sen, ibland måste Gud kanske anpassa en språkdräkt efter vår förmåga att förstå den. Det är till exempel omöjligt att förstå begreppet. Begreppet evigt, det går nästan inte att förstå det. Alltså, oändlighet, ett oändligt tal, pi, ett oändligt tal. Det finns ingen gräns på pi, till exempel talet pi. Det går inte att fatta. Alltså, det går inte att fatta. Det är oändligt. Det finns ingen slut på hur många siffror ordet pi, eller siffran, begreppet pi kan ha. Eller hur? Det finns ingen gräns på det. Och varför är det så? Jag vet du det, eller? Ja. Ja, precis. Jättebra.
Ibland kan det vara enklare att förstå saker om vi tar med oändligheten, fast vi inte förstår
det. Exakt, som begrepp, va?
Och, ja, som begrepp,
ja. Ola Höjse, som är matematikprofessor, jag berättar för mikrofonen här, är ju det att säger att ibland Gud är ju oändlig. Och ibland har han lagt in oändliga ting i skapelsen för att vi ska förstå att det finns någonting som är oändligt. Men alltså, därför är delvis också uppenbarelsen anpassad så att vi ska kunna, och därför måste Jesus använda jättemycket bilder och liknelser, vilket har funkat i 2000 år nu. Och han vet ju vad han gör. Och sen finns det en viss progressiv uppenbarelse. Redan i de tre första kapitlen, bara 15 minuter kvar, sen måste ni gå. Redan i de första tre kapitlen, egentligen räcker de första tre kapitlen. Alltså de första tre kapitlen räcker egentligen till för allting. Faktiskt. För här ser vi om skapelsen. Här ser vi om människan. Här ser vi om syndafallet. Och här ser vi om frälsningen. Är ni med mig? Så egentligen så är de första... och sen skulle vi dessutom ta med femte kapitlet och se på de här namnen. Adam, som betyder människa. Och Set, som betyder utsedd. Enoch, förgänglig. Kenan, sorg. Mahalel, guden välsignade. Jered ska komma med. Henoch, förkunnelse. Metusela betyder hans död. Eller hans sändande död. Lemek, förväntan. Och sen Noah, tröst. Så bara i kapitel 5, genom att lära oss namnen, så kan vi ha hela evangeliet, hela frälsningsberättelsen. Och vi bara tränger lite djupare. Men Bibeln är progressiv. Vet ni vad progressiv blir? Har ni varit med om såna här gamla bilkartor? Förr i tiden, så när man vecklade innan GPS, så var ju bilkartor, man vecklade ut en bilkarta. Vet ni det? Den är vikt här massor med gånger. Vecklar man ut den, när man körde bil, så krockar man, för den täckte hela framrutan. Va? Alltså, det betyder, redan i de tre första kapitlen är allting ihopvikt, men man får inte riktigt ihop vägarna. Men i hela gamla testamentet och nya testamentet, aha, nu ser jag till och med småvägarna. Så Bibeln, det är först i uppenbarelsebokens ljus vi får greppa, aha, allt hänger ihop. Och det gör att när vi ibland är i gamla testamentet, så får vi inte riktigt ihop alla vägar. Men det beror på att vi måste veckla ut hela kartan. En progressiv uppenbarelse. Skrift ska förklara skrift. Om du stöter på något som är udda, låt tydlig skrift förklara otydlig skrift. Dopet för de döda till exempel. Har du läst om det? Det står om att vi ska döpa för de döda. Okej, ska vi börja göra det då? Det gör mormonkyrkan. De döper ju för de döda. Mormonkyrkan har en fantastisk släktregister i Utah. Det borde vi ta någon gång. Hur gör vi det då? Tror du på det? Diffus. Om det skulle vara sant att vi kan frälsa baklänges, det skulle vara en enorm sanning. Då borde det stå mer än en gång. Alltså, så otydlig skrift måste med tydlig skrift förklaras. Så, och skulle du hitta motsägelsesaker i skriften, så är det bara ytliga motsägelser som jag ser det. Ni vet den här bilden av, ni har säkert hört det, de som är i ett blint rum, så står en elefant och så kommer det fram några människor som säger, vad är det du känner? Jag känner ett jättestor rund sak, ben. Va? Nej, jag känner en snab. Så. Nej, jag känner ett fladdrande öra. Sanningen kan ha många perspektiv. Och det gör att temporära motsägelser behöver bara vidga perspektivet. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Ja, men en säger att det var en person där. Den andra säger att det var två. Och den tredje säger att det inte var någon. Vad stämmer egentligen? Det betyder att om jag tar ett foto på Janne här från tre vinklar. Ett framifrån, ett från sidan, ett bakifrån. Samtidigt. En bild är det två ögon. Den andra bilden är ett öga. Och den tredje är inget öga alls. Motsägelsefullt? Nej. Tre perspektiv. Är ni med mig? Så Bibeln har inga motsägelser. Om du har en granne och säger, det finns massor med fel i Bibeln, säger en granne. Oh, vad intressant, säger jag. Var då någonstans? De hittar oftast inte ens gamla testamentet, va? Alltså, man kastar fram slogan. Så, älskade kära vänner, älska Bibeln! Jag älskar Bibeln. Läs den, studera den, forska i den och var ärlig. Hittar du problem, ta tag i det. Alltså, du är till för att, det är inte så att allt är jättelätt tuggat. Som Petrus säger om Paulus, som det är svårt att förstå, säger han ju, om brorsan, alltså om sin, han är, Paulus är lite djup ibland alltså. Så brottas med texterna. Men jag kan bara säga så här, Jesus är nyckel. Och det är nåd. Men nåden lär oss disciplin. Nåden lär oss ordningar. Det har varit budskapet idag. Så här vill jag säga tack till internetgänget, ni som lyssnar på det här på tornet.be. Så går vi sen in i en Q&A här lite kort bara, eftersom Det är svårt kanske att höra för er andra. Så tack för att ni har varit med. Hej då!